Men stora systern Johanna är så mycket mer än jobbmotivation. Så mycket mer än vad som drabbade dem som tonåringar. I slutändan är hon framförallt hennes stora syster.
Nu när vi ses handlar det väl mest om att bara hänga och umgås. Så får jag ju mycket råd av henne och ber om mycket råd från henne i olika situationer. Hon är väldigt klok, intelligent. Men jag älskade ju att vara med Johanna. Och det gör jag nu med.
Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och ljudmix av Astrid Anka Krona.
Vill du höra fler avsnitt av Verkligheten? Sök på Verkligheten i appen Sveriges Radio Play. Där finns flera tusen avsnitt att lyssna på. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
Klockan är 3, här är Ekot. Säpo varnar nu för en ny typ av våldsbejakande högerextrema så kallade aktivklubbar som lockar till sig unga. Fredrik Hallström, operativ chef hos Säkerhetspolisen.
Det är väldigt många barn och unga som verkar vilja ansluta sig till den här verksamheten.
De senaste åren har det etablerat så kallade aktivklubbar i flera länder, bland annat i USA, Kanada och Storbritannien. Säkerhetspolisen har följt utvecklingen i Sverige och konstaterar att det nu finns lokala klubbar på flera håll i landet.
De finns i stort sett i samtliga regioner.
Enligt Säkerhetspolisen har klubbarna en tydlig koppling till våldsbejakande högerextremism, där de rasideologiska idéerna i framträdande och fysisk träning används för att stärka gruppens våldskapital. Verksamheten bedrivs både online och i verkliga livet. I andra länder har man sett tydliga kopplingar mellan så kallade aktivklubbar och våldsamma vitmaktrörelser. Och enligt Säkerhetspolisen finns terrorkopplade personer utomlands som varit inblandade i etableringen i Sverige.
Reporter Henrika Åkerman. Israelisk och USA-stödda Gaza Humanitarian Foundation, som distribuerar mat och förnödenheter i Gaza, anklagar Hamas för att ha attackerat en av organisationens bussar, det rapporterar Reuters. Minst 5 personer ska ha dödats och flera skadats. Ett 20-tal ska ha färdats i bussen när den attackerades. Risken för översvämningar gör att över 100 personer tvingas ge upp sina permanenta hem och flytta från koloniområdet Axeltofta i Landskrona. Det är en så kallad planerad reträtt på grund av klimatförändringarna. Och nu överklagar de boende beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. Det här var Ekot klockan 3. Här i studion Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Vi fortsätter natten i P1 strax med norsken, svensken och dansken. En återutsändning från i lördags. Men först, Thomas Tengby berättar om torsdagens meny.
Med hjälp av en arkeobotaniker.
Det är så här växter som man tar fram i arkeologi.
Och en kock.
Faktiskt väldigt galen i svarta vinbär.
Så spårar vi de svarta vinbärens långa historia i Sverige.
Möjligt att det kan vara en skandinavisk export som kulturväxt till södra delen av Europa.
Det är en sån där råvara som jag får hålla mig borta från. Annars blir det bara svarta vinbär.
Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Ett mystiskt bär.
Ännu ny vecka. Åsa Linderborg heter jag och jag har med mig Hilde Sandvik idag från Lillehammer och Kassan Preisler i Köpenhamn. Vi ska prata om kärnvapen i Norden, om Pride och lite annat. Vi får se om vi är överens eller om vi brakar ihop.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Kassan Preisler.
La oss starte programmet med et smell. Skal Norden skaffe seg atomvåpen?
For stadig flere snakker høyt om at det må til. Sist ute dansk tidligere sosialdemokratisk utenriksminister Jeppe Kofod, han mener nå at det bydende nødvendighet at Norden etablerer en forsvarsunion med en atomvåpenkapasitet. En nok så radikal holdning I en nordisk sammenheng. Hvis vi skal være ærlige, så har Finland og Sverige hjulpet til med dette, Åsa, for hva det Sverige holder på med?
Ja, alltså Sverige har ju en, som ni vet, en lång, lång tradition av att arbeta för att Norden ska vara en kärnvapenfri zon. Det här var ju Olof Palmes anthem. Sverige spelade en stor betydelse för att Nordiska rådet då 1993 faktiskt fattade det här beslutet att det ska vara en kärnvapenfri zon. Sen när Sverige nu undertecknade NATO-avtalet så ville man inte ha den här klausulen som Norge och Danmark har, nämligen att man säger att vi vill inte ha kärnvapen på vår mark, utan då har regeringen sagt att det där kommer ändå inte vara aktuellt.
Mm.
Och nu är det ju aktuellt, för nu är det ju fler och fler politiker som tycker att vi ska skaffa kärnvapen I Norden. Så vissa Sverige svikit oss och även Finland har ju samma idé här om att inte underteckna kärnvapenfri stat. Ja.
Vad säger vi det om det, Danmark?
Jo, ja, det är ju riktigt. Alltså både, vad heter det, ja, Sverige och Finland har liksom ja, ställt sig ett helt nytt sted I förhåll till atomvåpen. Och sådan är det ju också I Danmark. Alltså vi har ju lagt en samarbetsavtale med USA, som har krävt en lov. Ikke? En lovændring, ikke? Og, fordi det sådan en uopsigelig 10-årsaftale mellem Danmark og USA, som blandt andet involverer adgang til at kunne udstationere amerikanske tropper på dansk jord. Ikke? Mm. Men I forbindelse med den aftale, så har Danmark jo også ændret sine formuleringer I forhold til atomvåben. Og nu hedder det ikke længere, at der ikke må placeres atomvåben I Danmark. Det hedder derimod, at det skal være I overensstemmelse med gældende dansk lov. Ikke? Og det åbner jo op for muligheden for at placere danske eller amerikanske atomvåben på dansk jord. Det interessant, ikke? Men, men mere interessant, synes jeg, det det her med at man nu ikke udelukker hverken, at den franske atomparaply skal kunne dække Danmark, Norden måske også, men også, at man ligesom kunne have egne atomvåben på sigt, ikke? Og I forbindelse med det, så kommer jeg til at tænke på, at Sverige har jo haft et atomvåbenprogram i 60- og 70-tallet, ikke? Som kun blev lukket ned på grund af amerikansk pres, fordi amerikanerne faktisk ikke ønskede, at svenskerne skulle have egne atomvåben. Ikke?
Ja, altså Sverige påbörjade ju et atomvapenprogram redan 1948, om jeg minns rätt.
Ja.
Och sen så hade vi påbörjat där utan att det fanns några beslut om att Sverige skulle fatta kärnvapen. Sen var det en väldigt stor debatt I Sverige där kärnvapen kritikerna till sist vann. Socialdemokratiska partiet var ju extremt splittrat I det där.
Yeah.
Och, men det här kärnvapenprogrammet fortsatte ändå fram till 1972. Det har du helt rätt I, Hassan.
Yeah,
sen har man ju lagt det på is. Men nu finns det alltså idéer om att dra igång det här igen I Norden. Och min tanke är här bara att om det verkligen var så att vi visste att kärnvapen avskräckte så okej, då kan man bygga en bomb. Men säg det till de som har erfarenheter av atombomben I Hiroshima eller Nagasaki. De vet att kärnvapen inte bara är avskräckande utan de också kan användas.
Vad är det slags roll Norden har spilt? Selvfølgelig kommer dette på dagsorden nå, for hvis USA trekker sig ut og vi ikke har de allierte å stole på, så vi under en slags britisk-fransk paraply, da, kan du si. Det vel 9 land I verden, eller noe sånt, som har atomvåpen. Og så spørsmålet, gjør dette oss tryggere? Vi har hatt I Norden en ganske så sterk fredsmeglingstradisjon.
Mm.
Det jo på en måte, på mange vis det Norden har stått for, og hatt ganske så stor suksess med. Og så kan man selvfølgelig ironisere over det, og det er ganske mye å si om det, men det har allerede hatt konsekvenser i verden. Og så tenkte jeg på det. Altså, vet dere noe av det første Doge og teamet til Musk gjorde da de flyttet inn i det hvite hus? Vet dere det? Husker dere det?
Nei.
Noe av de aller første de gjorde var å stenge ned Peace Institute i Washington.
Ja, just.
Med makt. De gikk inn med våpen, rett og slett, og med full styrke. Der slettet de alt arbeid fra 40 år, og de overtok en bygning som instituttet faktisk eide selv. Da retten senere ikke ga de mulighet til dette, og instituttet kunne komme inn igjen i huset de selv eide, så var det altså fullt av rotter og søppel og marihuana, og jeg vet ikke hva, i gangene der. Men altså 40 år med fredsforskning, bare vekke. Rune Lykkeberg, sjefredaktør i Informasjon, han kom her om dagen i Stavanger faktisk med denne ideen om at, ok, hva om at en tenker helt stikk motsatt? Og tenker at Norden nå skal tiltrekke seg de fredsforskerne som har vært ute i verden, som i øyeblikket nesten ikke har noe plass igjen. Norge er et av de få landene i verden som nå faktisk har et fredsinstitutt. I Sverige hadde en, det finnes ikke lenger.
Nei, Sverige har skurret ned enormt på det der.
Jeg tror ikke dette vil etablere en slags avskrekning for Russland, selvfølgelig, på ingen måte. Men jeg tror at vi er nødt til å et sted begynne å tenke litt annerledes.
Jeg tror du har helt rett til det, og även om du ikke skulle avskrekke Russland, så kanskje det ändå er det mest strategiske, faktiskt, at ikke delta i den her upprustningsrallyt som er. Fast nu er vi i NATO-länder, så nu måste vi ju. Men vi måste ändå fortfarande kunna hålla idén om en kärnvapenfri zon i huvudet.
Ja. Yeah. Ja, personligt er jeg ikke enig.
Og jeg har kjernvåpen.
Altså, jeg har jo hele min... Det er svært for mig at begive mig ud af den her vej, ikke? Fordi jeg har jo marcheret hele min barndom og ungdom mod atomkraft, ikke?
Atomkraft er noget, ja, det vil jeg gerne have.
Men altså, prøv at høre, atomvåben var implicit, ja. Ikke? Og lige meget hvor vi var i min barndom, så hang der over døren et skilt, hvor der stod atomvåbenfri zone, ikke? Altså, alle de kollektiver, jeg har besøgt og boet i og så videre, har ligesom deklareret sådan der, ikke? Så det ligger jo helt inde på min rygmarv. Men jeg vil sige, altså en nordisk atomparaply er da langt mere tillokkende end en amerikansk i disse tider.
Men Hilde, vil du ha kjernvåpen?
Nei, altså, jeg er ekstremt dobbelt. Jeg mener at det går som jeg er med mesten alt om dagen. Det går rett inn i kjernen av det som det nordiske har vært, og den tradisjonen Norden har hatt for å være fredsmeglere. Vi setter strek over den muligheten som denne delen av verden har hatt. Og jeg tror jo fremdeles på diplomati og fredsmegling. Jeg tror jo fremdeles på det, selv om nå alle sier at det er den sterkeste som vinner, og at det realismen viser at det småstatene nå er ille ute, og vi er ille ute.
Ja, alltså om det var så enkelt som att en atombomb skulle skydda oss för alltid, då skulle jag också säga då lägger vi ner alla våra pengar på att skaffa en atombomb. Men det är ju inte så enkelt. Ja, men jag är också dubbel, för att jag tycker ju att Sverige och Norden ska ha ett starkt försvar, men det betyder inte att
inte ett atomförsvar.
Nej, jag tycker inte vi ska ha atomvapen, och jag tycker att det är fel att de nordiska... Nej, därför att jag tycker att atomvapen är ett vapen som slår så blint. Det gör en sån extrem skada på ett sätt som inga andra vapen gör. Och jag tycker det är konstigt att inte atomvapen... Det är det enda massförstörelsevapen som inte är förbjudet. Och jag tycker att det är konstigt. Jag tycker också att det är fel att de nordiska länderna, inklusive Finland här... tycker att det är okej att vi ska börja med att producera minor igen, att vi ska placera ut minor. Allt det där som vi tidigare var emot är vi plötsligt för. Vi deltar nu i en militarisering av inte bara av våra sinnen, utan också av världen rent fysiskt. Jag tror att det är en farlig väg att gå. Jag tyckte det var bättre när vi pratade om nedrustning.
Det synes jeg også helt sikkert. Altså, det var da betydeligt behageligere, ikke? Men jeg synes, at jeg har meget svært ved at finde ud af, hvordan man skal kunne foretage en etisk korrekt oprustning. Altså, fordi du ønsker en oprustning, Åsa, ikke? Men det må ikke være miner, heller ikke atomvåben. Så der er jo ligesom nogle principper, som er meget svære for mig at følge, fordi den, man opruster op imod, ikke har underlagt sig de principper. Ikke?
Ja, men det er derfor, man måste arbejde for nedrustning. At de skal slippe de våben, de har. Det er det, som er poängen med nedrustning.
Jo, men jeg er helt enig i, at man også skal arbejde for nedrustning.
Men det går jo ikke. Man kan ikke rusta op og sen sige, at de andre skal rusta ned.
Men du ønsker jo en oprustning, gør du ikke?
Men jeg tror, at dette er et princip, som er, altså det er, for min del, så handler det om at prøve at holde fast i nogen kjerneverdier. Og jeg kan ikke sige, at jeg skal holde fast på det inn i geværløpet, eller hvad jeg skal sige. Det vet jeg ikke.
Det er sjovt, det hedder kjerneverdier.
Ja, sant. Ja, sant. Det er jo kjerneverdier, dette jeg snakker om, på absolut alle vis. Men jeg jeg synes, det var noget besnærende med den tanken om at tiltrække sig nå toppfolk i verden, som sitter og snakker og tænker på dette og har en erfaring med sig, som nu går an og puste liv igen.
Helt sikkert. Jeg synes, det ville være fantastisk at lave, verdens største, mest udbygget og mest professionel fredsinstitut og lægge det her i Norden, ikke? Og samle verdens fredsforskere under en nordisk atomparaply. Og til det med, at alverdens lande skal have ret til at have atomvåben, så vil jeg sige, at alverdens værste lande har atomvåben.
Ja, det har det.
Absolut, og det er det jeg mener, at alternativet til at rösta upp måste ju vara att rösta ner. Det er det vi måste kämpa för.
Norsken, svensken og dansken.
Det er juni. Det er Pride-måned, i alle fall i Norge, og regnbueflaggene er oppe eller nere, og debatten er i gang. Temperaturen er høy. Det har skjedd ting i Danmark. 7-Eleven vil ikke længere være hovedsponsor for Copenhagen Pride. Aarhus Universitet ønsker ikke at delta i Pride. Det er en bevægelse her.
Ja, der er en bevægelse, ikke? Og det skyldes jo ikke Prides oprindelige formål, men de her tilføjelser, der er kommet over årene, ikke? Altså, I husker jo, at Copenhagen Pride ligesom forlangte af sine samarbejdspartnere, at de forholdt sig til bestemte politiske emner, som ikke havde noget med det oprindelige tema at gøre, eller den oprindelige kamp at gøre. For eksempel Israel-Palæstina-konflikten osv. Og det er også derfor, Aarhus Universitet nu har trukket sig fra Priden i Aarhus. Det skyldes simpelthen, at man fra Pridens side stiller krav om, at man skal tage stilling til Israels krig i Gaza. Og det har Aarhus Universitet ikke ønsket i relation til Priden. Og der sker faktisk også det meget, meget. Altså, jeg vil sige, altså, Priden i Danmark har formøblet det mest. Den mest ideelle position, nogen undergrundsbevægelse kunne have, ikke? Altså med så stor og bred tilslutning fra høj og lav, højre, venstre. Alle har jo ligesom ønsket at bakke op omkring Priden, ikke? Og det er jo blevet formøblet, sådan som man har oplevet en flugt, ikke kun i sponsorer, men også i medvirkende til Priden. Man er gået fra 35.000 mennesker, der støttede op i gaderne, ikke, til 15.000 sidste år. Ikke? Det er en ret stor nedgang. Altså, jeg var der sidste år, det var fantastisk vejr, så det var ikke, fordi det regnede. Men tilslutningen er dalet dramatisk, ikke? Og det er fandme ærgerligt. Hold kæft, hvor er jeg irriteret over det. Altså.
Så jeg skulle også vilja, at de her organisationerne, som kæmper for saker, som jeg tycker er bra, kunne holde sær varandra. Man kan ha demonstrationer för palestinernas rätt till ett eget land, att stoppa den här brotten mot mänskligheten som Israel håller på med. Och sen kan man ha andra tåg som har att göra med rätten att älska vem man vill. Det här, jag tycker att det är ett stort problem när man påtvingar sponsorer att de ska uttala sig om konflikten i Gaza och Israel. Det blir särskilt bizarrt tycker jag eftersom Israel är det enda landet i Mellanöstern där man faktiskt kan vara homosexuell.
Mm.
Och det är tydligen ingenting som då är värt i de där sammanhangen. Men det är ju inte bara, Pride-rörelsen som är politiserad. Det skulle, alltså hela frågan har ju blivit det från ett annat håll. Ni har väl också hängt med på att Ursula von der Leyen uppmanar alla EU-kommissionärer att inte demonstrera under Pride eftersom det kan uppröra Ungern, som ju är anti-gay. Alldeles för bara några år sedan så pratade man om att Ungern skulle diskvalificeras på grund av deras, tycker jag, omänskliga åsikter om homosexuella. Och nu är det plötsligt de som man ska lyssna på.
Polen har rädd valg i Polen, kommer att få konsekvenser på samma vis, ja, antagligvis.
Precis, men det här sa ju Ursula von der Leyen innan presidentvalet. Så att, liksom, det spelar ingen roll vem som vinner det där valet. Det är ändå så att hon uppmanar EU-kommissionärer som är politiker som har yttrandefrihet som alla andra att inte demonstrera under Pride därför att Ungern kan bli irriterade.
Men ja, alltså det hon är bara lige för att korrigera hon, det är för att det är EU-parlamentariker som ville ta till Budapest och delta i den Pride, ja, som er blevet forbudt, ja, ved lov i Ungarn. Mm. Ikke? Ja. Og der siger Ursula von der Leyen, I skal ikke tage til, jeg opfordrer jer til ikke at tage til Budapest og gå i den forbudte Pride-parade. Ikke?
Ja, her kan du høre et klip fra Aftenposten om hvad som sker med Pride i Ungarn.
Nu er Pride-parader forbudt i Ungarn. I tillegg så har nasjonalforsamlingen vedtatt å bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi til å identifisere de som bryter forbudet. Det skjer samme år som Pride-feiringen i Budapest ville blitt 30 år.
Ah, jeg tycker det er helt bedrøvelig. Faktisk.
Jeg synes også, det er virkelig trist.
Men altså, det er jo flere som trekker sig, som dere sier. Noen sier det har blitt for kommersielt, for politisert, eller rett og slett for woke. Det er en backlash, særlig debatten om kjønn og transpersoners rettigheter. Og for meg, det vet dere jo, for meg sier dette også personlig på mange vis. Og min sønn sa noe som jeg ikke får ut av hodet, eller han sendte meg en melding. Det er en film som har gått viralt i hele verden faktisk, fra Oslo Pride. Og der ser du en ung mann komme inn på T-banen, og så kommer der en, og han... Ikke det, altså, det er ikke det at han ser veldig feminin ut, men du, altså, du tenker at okay, han er skjev. Så kommer det en mer klassisk tøffing inn, og viser sitt regnbue armbånd, som gjør at denne andre da slapper av. Det er bare den lille filmen, og den har liksom blitt gått fullstendig viralt og blitt sett av flere millioner.
Den er også meget smuk.
Ja, og så skrev min sønn, jeg tror det kan være vanskelig å sette seg inn i det at man som skjev hele tiden er årvåken på hvordan andre oppfatter deg, og om de kan være en trussel.
Ja, og skjev betyder skev, som er det ord man bruger i Norge.
Ja,
faktisk, vil man ikke kunne sige i Danmark.
Ja. Det er jo hjerteskjærende, og så er det sånn, hva skjer når du har, fordi den konkrete kritikken som vi snakker om er helt reell. Man ser nå at det ene selskapet eller det andre, de hadde ikke nødvendig noe genuin holdning til Pride i det hele tatt. Det er en slags markedskommersiell gimmick. Det er lett å kaste seg bort, altså kaste det bort.
Mm.
Og så mye av den politiske diskusjonen er reell og interessant. Og så er i den andre enden, så er det da folk som begynner å føle seg utrygge.
Visst.
Og hva gjør vi med den? Altså, Hassan, du sa til meg en gang at vi må begynne den diskusjonen helt på nytt. Og det har jeg tenkt på. Jeg lurer på, hva tenker du?
Nei, altså, det jeg mente da vi hadde den her snak, ikke, det er at der er jo krafter som ønsker at udstille vores hykleri. Ikke? Og det kan være interne og eksterne kræfter. Og det gør de så for eksempel ved at tage diskussionen om homoseksualitet op igen. Ikke? Mm. Når vi så ikke vil tage snakken, fordi vi siger, at det her, det har vi været igennem, de her rettigheder er fundamentale, og ingen skal komme og tage den debat med os nogensinde igen, så kommer vi til at bevise den intolerance, som de ønsker at udstille. Ikke? Og det er derfor, jeg siger, at nogle gange, i nogle tilfælde, så tror jeg simpelthen, man bliver nødt til at træde et skridt tilbage og tage den ulidelige diskussion en gang til. Ikke? Mm. Og man kan også risikere at skulle tage den en gang til i forhold til abort. Ikke?
Men hur tänker du att den debatten skulle se ut som inte redan är? Debatten om rättigheterna ska vara, den pågår ju redan hela tiden.
Jamen, så skulle man... Jag kan inte förklara mig ordentligt. Det jag prövar förklara det är att vi blir nödt till att acceptera att de ting som vi betraktar som ting der er blevet eleveret fra at være, hvad kan man sige, politiske ønsker eller en trang til ligesom at udfolde sig, som er blevet eleveret fra det niveau op på et menneskeretligt niveau, ikke er at betragte som menneskerettigheder for alle mennesker i den her verden. Mm. Og derfor kan vi blive tvunget til at skulle tage diskussionen en gang til. I Danmark, der siger man en gang til for prins Knud, ikke? Som blev betragtet som en lidt degenereret person rent mentalt, som derfor skulle forklares tingene igen og igen. Ikke?
Ja, jeg forstod præcis det der, du sagde, men jeg kommer tilbage til min fråga. Hur tänker du, hur skulle diskussionen se ut som den inte ser ut nu då? Alltså, skulle man börja om från början och säga, homosexuella rätt att till alla arbeten? Har homosexuella rätt att gifta sig? Alltså, är det allt det där som vi ska vi diskutera det igen förutsättningslöst?
Men vad är alternativet till att diskutera det igen förutsättningslöst när vi ser de bevægelser vi ser i det östliga Europa som kommer till att tränga längre och längre in i EU-organerne.
Jeg tror det svære,
du har hvor det har påvirket så voldsomt, at kommissionsformanden nu siger, I bør ikke tage til Ungarn og demonstrere.
Ja. Altså, min poeng her er, at vi har redan den her diskussion, derfor at man til eksempel i Ungern då ikke får undervisa om homoseksuell kärlek. Det pratar vi om. I USA har nu förbjudit transpersoner att ta tjänst i armén. Alla de här, det är bakslag på bakslag som vi pratar om. Så att jag tycker redan vi har den här diskussionen.
Men det är lite samma måten som du alltid säger, Åsa, att vi har diskussion om invandring i Sverige eller om vi har alltid diskussion om gängkriminella, vi har alltid diskussion. Ja, det är en diskussion, men det är en frenetisk samtale där folk står och skriker om sina rättigheter. Och jag vet inte hur detta i praxis ska se ut. Vi må helt ned i grundlagsmaterien, tror jeg. For når folk helt åpenbart legger fra sig helt konkret empati som noe de ønsker å forholde sig til, altså det skjer også politisk i dag, så ligger der et press bak som vi må forstå på et annet vis. Og jeg tror at verden endrer sig så raskt. Det var veldig mange som ikke følte de var med på den ferden. De føler at nå endelig har de revansj, og da kan de gjøre hva de vil, som gjør at blant annet folk som min sønn og andre nå begynner å kjenne seg utrygge. Og da tror jeg ikke at det å stå på torget og skrike de samme tingene vil hjelpe noen ting som helst. No. Dessverre, jeg tror ikke det. Vi må helt ned i noen helt andre grunnleggende bestanddeler.
Men jag är med på alla metoder, alla metoder. Jag förstår bara inte riktigt vad ni pratar om eftersom debatten redan är.
Ja, men debatten som är ju inte reell också.
Nej, men om man inte ska försvara sina rättigheter eller sina medmänniskors rättigheter utan man ska ta den här diskussionen på ett annat sätt. Då fattar jag inte hur den
Jamen det vil ikke, at man enten skal stå og råbe og skrige, eller opgive alle sine
principper. Men hvem gør det? Hvem står og skriker og gapar på torget?
Det, ja, det er det mange som gør, vil jeg nu sige.
Jamen altså, prøv
at høre. Men altså, vil ni ta bort uttrykken i det offentliga rummet? Er det det, ni vil ta bort?
Selvfølgelig ikke.
Nej, men hvor skal det gå til?
Men prøv at høre, det er vores reaktion på Ungarn, og det, der kommer til at ske med Polen, i Polen med stor sandsynlighed, er fordømmelse. Ikke? Det er klart, og det er sådan, vi udtrykker os her i Vesten. Hvad kommer konsekvensen til at være af den fordømmelse? Europæisk splittelse. Ingen tvivl om det. Og de tiltag, vi ser nu, som er, ifølge min overbevisning, krænkelser af menneskerettighederne, ikke? I Polen og i Ungarn, og med tiden også i Polen, det er ikke de sidste krænkelser af menneskerettighederne, vi kommer til at se i denne tid, i vores eget kontinent, i vores egne nærområder og underlagt vores egne organisatoriske paraplyer. Ikke? Hvordan vil vi forholde os til det? Det er jo spørgsmålet.
Men då, fordi er det her de sidste krænkningerne af de menneskelige rettighederne, som vi kommer at få se? Jeg tror
det,
ikke. Jeg tror
det er det
början.
Ikke.
Nej, det er det ikke det. Det er ikke
nej,
det.
Nej, okay, nej, okej. Jeg misforstod det. Okay. Ja, nej, visst.
Det er på ingen måte det.
Nej, jeg håller med. Men jeg tror, vi kanske pratar förbi varandra.
Så skal vi stille os an i Norden moralsk fordømmende, kategoriserende og nedgørende? Er det det, vi skal? Og så håbe på, at det har den rigtige effekt?
Men vad är alternativet då? Ska vi säga att vi förstår vad ni menar, att ni tycker det är äckligt med homosexuella? Nej, vad menar ni? Vad menar ni? Hassan. Om man inte, alltså hur kan man föra ett resonemang där man inte fördömer den som tycker att det är fel med homosexualitet?
Jag tror inte fördömelse oavsett virker, och det har vi snackat om förr.
Ja, ja, men jag tänker också det är ju alltså ja, måske är det nationella komplexer vi uttrycker här, ja. Ikke? Att man tänker att fördömelse och moralisering ska virka. Ska det ha effekt? Eller skal man gøre det for sin egen skyld? Altså moralisere og fordømme?
Men det håller jeg helt med om. Jeg tycker alltid man skal ta sina meningsmotståndare på allvar. Men det er hårfint at sige, når ens egna argument liksom spiller over i fordømmelse. Det er jo väldigt, väldigt svårt at holde den balansen.
Jeg kan gå tilbage til 80-tallet da. Vi snakker om fredsbevægelsen på 80-tallet. På 80-tallet lærte vi oss også, at vi gikk rundt med slogans der det stod «Ikke mobb kameraten min». Kanskje det er det vi skal tilbake til. Skal dere gå i Pride i år da?
Ja.
Jeg gjør aldrig det.
Jeg gør det hvert år.
Jeg går ikke några demonstrationståg alls.
Jeg gjør det i år, hvis jeg er i en by der det er til den tiden. Og så tenker jeg også at Pride skal gå tilbage til røttene.
Helt klart, ja.
Kanskje og starte på nytt.
Ja, start på en ny, ikke?
Ja, så det tycker jag, att gå tilbage til røttene, om det handler om at Pride skal handle om Pride, og ikke handle om världsläget i stort, eller Gaza, eller noen sånne saker. Så. Klimat og det. Då har du mina ben der også.
Hiss. Og vi har kommet frem til ukens hiss og diss, altså hva vil vi rise og hva vil vi rose i uken som gikk, Åsa?
Ja, veckans hiss. Norge har en av verdens främsta feministiska intellektuella. Det är litteraturvetaren Toril Moy. Och nu finns det en biografi om Toril Moy som Lovely Arne Furseth Aas på norska tidningen Morgenbladet har skrivit. Den är riktigt fin och med ett plus i kanten till författaren som håller sig själv i bakgrunden. Den anbefalles, som ni säger, i Norge. Veckans diss. Sverige har i veckan fått en utredning som föreslår att Sverige ska förbjuda internationella adoptioner. Detta efter att det framkommit att chilenska barn har stulit från sina föräldrar, att kinesiska barn har varit handelsvaror mot föräldrarnas vilja och så vidare. Och det värsta av allt är att Adoptionscentrum har känt till det här men inte har agerat. Så jag hissar förbudet och dissar alla som har gömt huvudet i sanden för denna handelsvara som barn kan vara. Hassan.
Ja, min uges hiss går til Norge, fordi man i Norge har givet plads til et helt nyt parti, der hedder Partiet Fred og Retfærdighed, FOR for korteste, som bliver omtalt som et Putin-venligt parti, og det her parti har nu meget stor medlemstilslutning. Det har faktisk på meget kort tid tredoblet sit medlemstal. Og hvorfor ønsker jeg at hisse dette? Det er fordi, jeg mener, at hver eneste gang, man kan flytte noget fra det dunkle web, internet for eksempel, og op i det parlamentariske lys, så har man vundet en sejr. Ikke? Så selvom det er et parti, der er Putin-venligt eller beskyldes for at være det, så synes jeg, det er meget opmuntrende, at det er kommet frem i lyset, og at man nu kan diskutere med de mennesker her i en parlamentarisk virkelighed. Min uges dis går til Danmark. Danmark har besluttet sig for, at vores kabler og rør skal overvåges i de danske farvande. I ved alt det, der ligger nede på havbunden. Til det har man simpelthen valgt et firma, som hedder Saildrone, som er amerikansk, og som bruger Elon Musks satellitter. Det her dronefirma er underlagt fuldstændig det samme pres i USA, som andre digitale platforme, som vi advarer os selv og hinanden mod at bruge i denne tid. Og du, Hilde?
Ja, min hiss, den går til alle, som er frivillige på Alskens festivaler nå på våren. Jeg har vært på Wonderful World i Stavanger, på litteraturfestivalen på Lillehammer, og der står det en rekke folk tar imot med t-skjorter og er kjempe både ja, positive og lærer. Altså det er veldig interessant og fint å se overalt. Med et smil. Min diss går til det norske Stortinget som sier nei til strengere regler for oljefondets Israel-investeringer. Både Høyre og AP stemte mot. Fondet peker på politikerne, som peker mot oljefondets etikkråd. Og der sitter blant annet Cecilie Hellestveit, som nylig skrev i Morgenbladet at Israel har med operasjonene etter 18. mai trolig beveger seg i retning av en politikk som vil kunne karakteriseres som folkemord. Etter den eksisterende høye terskelen for internasjonale domstolen. Hvis en vurderer situasjonen i Gaza som etnisk rensing, så bør nå vel Norge både etisk og juridisk handle deretter. Hvor mange mener egentlig at det er rett å støtte kulturlivet over offentlige budsjetter? I Norge har vi fått svar på det. 10.000 svar, for å være helt korrekt. På vegne av norsk publikumsutvikling har forsker Andreas Roaldsnes undersøkt svarene, og noen av funnene ganske så tankevekkende. For eksempel, hvis det er bare de som er helt uenige i at kunst og kultur er viktig for dem, som fikk stemme, ja, da kunne Fremskrittspartiet danne flertallsregjering. Han ser også en klassebasert kløft i synet på offentlig støtte til kultur. Men det setter også fyr på spørsmål vi har diskutert her noen uker. Nå ser vi konsekvensen av at venstresiden har hatt hegemoni på kulturfeltet, eller?
Ja.
Hva sier dere? Har dere sett på disse tallene og tenkt?
Åsa? Jeg har kigget på det her. Jeg synes, det er ufattelig spændende. Bravo til Norge for at gennemføre den her ret komplekse undersøgelse af sammenhængen mellem kulturforbrug og holdning til kultur og så politisk orientering. Jeg synes, det er så spændende. Altså, det er, hvad hedder det? Altså, det bekræfter jo mange af de forestillinger, jeg har haft, men det her, det er jo ned i detaljerne, så man kan også se, hvorfor de forskellige politiske orienteringer ønsker at støtte kulturen, og hvorfor de ikke ønsker. Altså, der er simpelthen ideologiske statements indbygget i det her. Ikke? For eksempel så er det ret tydeligt, at hvis man skal finde grunde til at støtte kulturen på højrefløjen, så er det for at bevare norsk kultur. Ikke? Mens det på venstrefløjen er ting som at styrke demokratiet, som står øverst. Ikke?
Det står egentlig øverst for alle. Det er jo nesten det interessante her. Det er ingen tvil om at for venstresiden ser også demokrati og ytringsfrihet, men de kommer ganske langt ned. For hele feltet så er faktisk det å støtte norsk kultur og historie, det som er det viktigste argumentet.
Helt sikkert.
Det, jeg lurer på hva kulturinstitusjonene egentlig synes om det, for å si det sånn.
Ja, og så er det jo også, så burde man måske også vide, hvilke dele af den norske kultur, man så ønsker at støtte i, på henholdsvis højre og venstrefløjen. Jeg kunne forestille mig i Danmark, at det ville dele sig ret kraftigt op i forhold til et eller andet, en eller anden historisk rød streg, man kunne sætte, ikke? Altså, ja, måske. Men nej, hvor gad jeg godt at se en tilsvarende undersøgelse i Danmark. Og jeg kontaktede også det danske Kulturens Analyseinstitut for at få svar på, om hvad man ved om det her, ikke? Og der udtaler de, at der er ikke nogen dansk undersøgelse, som viser sammenhæng mellem kulturforbrug og politisk overvisning. Og så siger de samtidig, at man dog kan pege på, at de danske kulturvaneundersøgelser viser, at kulturforbrug er højst blandt højt uddannede og folk i byerne. Og det kan så sammenholdes med, at den type, de her grupper typisk har mere venstreorienterede værdier, altså Kulturens Analyseinstitut siger mere liberale eller centrum-venstre værdier.
De har vel mere at vælge på også, vi som bor i store steder har jo mere kulturutbud at vælge på. Jeg tycker det er interessant det her med at från höger till vänster så tycker man at kulturens uppgift är att stärka historien och nationella identiteten. Det är som konstigt det är om att det ska finnas en riktig historia, en berättelse om det förflutna, en sanning om vad Norge är eller Sverige eller Danmark. Vi har ingen motsvarande undersökning i Sverige, men i Sverige så är det ju splittrat på samma sätt som jag tror att det är faktiskt i de flesta länder. Alltså att det är högern som vill ha en kulturkanon, men det är inte högern som vill betala för kultur.
Det er jo så enormt mange ting som er interessante å diskutere inn i dette. Jeg hadde et panel med blant annet tidligere teatersjef Erik Ulfsby fra Det Norske Teatret, som sa helt korrekt at for bare, ja, på dette 80- og 90-tallet, så var det en mye større bredde blant kulturtopper også. Altså partiet Høyre, det var kulturkonservativt. Vi hadde politikere som Lars Roar Langslett, som var en kulturens mann. Det skjedde noe der også, både at høyresiden trakk seg unna, kanskje i takt med at den ble mer opptatt av materielle verdier, for å si det sånn, samtidig som at venstresiden tok hegemoniet. Og nå ser en i USA igjen, da, så ser en jo virkelig hvordan Trump nå, det siste han gjorde var å prøve å sparke sjefen for National Portrait Gallery, fordi at hun hadde feil synspunkter om inkludering og mangfold, noe han faktisk ikke kan, fordi det er ikke underlagt staten, dette galleriet. Det er en del av Smithsonians, som er en stiftelse, og så videre, og så videre. Men altså, den typen, nå går han inn på institusjon etter institusjon, for det viser seg jo da at det faktisk også har en effekt, at kulturen på en eller annen måte har hatt noen verdier, sant?
Helt sikkert. Selvfølgelig har kulturen haft værdier, og selvom man skulle kunne dokumentere, at den havde været 100% venstreorienteret, ikke gennem de sidste 7-5 år, så ville den jo stadig have haft nogle værdier. Altså, ja, det er der jo ikke nogen tvivl om, fordi ja, den har jo skabt, fortællinger om nogle muligheder for bestemte befolkningsgrupper, som ikke var der før. Altså, ikke nogen tvivl om det. Men jeg vil sige, at i Danmark har det været sådan, at der har stået et slag omkring de narrativer, vi fortæller gennem kulturprodukterne. Ikke? Og det slag har højrefløjen tabt til især kulturradikalismen, ikke? Men også marxismen og den nye identitetspolitiske bølge og så videre, ikke? Altså det borgerlige eller det nationalkonservative eller bare det konservative er ligesom fuldstændig skubbet ud af kulturen. Og hvad har borgerligheden så gjort? De har kigget tilbage i tiden til den gang, hvor de stadig havde historier at fortælle. Ikke? Og så er det på en måde blevet, det højreorienterede udtryk har været ekstremt bagudskuende. Ikke? Og det synes jeg er ærgerligt. Og der ser jeg måske en bevægelse lige nu, hvor man i fremtiden vil få et meget mere komplekst udtryk inden for kulturområdet. Og det vil jo genskabe kulturens relevans for en bredere befolkning. Så det synes jeg er bare fedt. Altså.
Det jeg håller helt med. Det skulle vara jätteintressant ifall kulturen blev mer heterogen i åsiktsfältet. Så det ser jag också fram emot. Men jag tror nog ändå att det tyvärr är så att när nationalkonservativa böljan slår över oss allihopa. Jag tänker så här, vi håller ju själva på med kultur. Hassan, du är dramatiker och jag skriver och så här. Vad tråkigt det skulle vara, vad trist det skulle vara om man känner att man som konstnär eller kulturutövare måste ha ett nationellt perspektiv. Måste stärka den nationella andan i det man gör. Jag skulle kvävas, jag skulle byta jobb faktiskt. För att jag känner ju att min uppgift som kulturarbetare det är att bråka och krångla och försöka hitta någonting annat, nyansera, vara otrogen. Både kritisk och samtidigt. Liksom.
Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
En profil fra Sveriges Television er anklaget for seksuell trakassering og mistet sporenstreks jobben. Vi har ikke lært noe av MeToo, skrev du også. Først, hva skjedde?
Ja, jeg har läst förundersökningsprotokollet. En av Sveriges mest populära programledare på TV. Han har varit på en fest med sitt produktionsteam. Han jobbar väldigt tätt med en manusförfattare som är en kvinna och de har känt varann länge och de är förtrogna med varann. Och han har på festen i fyllan gått fram och gett henne en puss för att han ville, som han säger, uppmuntra henne för att hon har stått hela kvällen och sagt att hon är så ful och sådär.
En puss, ville, det är ett kyss.
En kyss, ja. Yeah. Och det tyckte inte hon om och det kan man ju förstå. Och sen ett par timmar senare så går han fram för att rösta henne igen enligt hans utsaga och så ska han ge henne en puss till. Och det är väldigt oklart om det blev en puss eller inte. Hon knuffar bort honom. Det hade kunnat stanna där. Jag tyckte det är coolt att knuffa bort någon som man faktiskt inte vill bli pussad av. Det gillar ju jag. Men det som hände är att hon 3 månader senare polisanmälde honom och nu så får han inte vara programledare för det här programmet mer och så vidare. Och ja, åtal och hela alltihopa det här. Ja, det är ju svåra grejer det här eftersom man naturligtvis inte ska behöva bli pussad på mun, kyss på mun mot sin vilja. Ska man gå till polisen om någonting sånt händer? Det är den stora frågan. Vad får det här för konsekvenser och kan man lösa det här på ett annat sätt? Ni vet ju min inställning till det här och jag har skrivit ett par texter om detta. Men ja, MeToo fortsätter i Sverige då.
Men du sa, vad har vi inte lärt någonting? Vad är det du tänker man skulle ha lärt?
Nej, jag tycker att att vi inte har lärt er till exempel att tidningen Expressen har gått ut med den här mannens namn helt utan någon anledning. Och jag tycker inte att vi har lärt någonting heller när det gäller att hantera den här typen av knöligheter, händelser som kan ske liksom, på en personalfest till exempel. Måste man gå till polisen eller kan man med hjälp av sin arbetsgivare lösa en sån här sak? Utan att man ska behöva gå till polisen. Kan man hantera det här internt på ett sätt så att båda tycker att det är okej? Okay, liksom där mannen ber om ursäkt och kvinnan tar emot det. Och sen får man försöka hitta någon form av fortsatt samarbete. Eller fortsatt möjlighet att vara verksam inom det här företaget.
Det är ju sociala regler som plejer att fungera och som plötsligt blir brutt.
Mm.
Och så känner en på det obehaget, och det är många grunder. Jag ska varken psykologisera han eller henne i detta. Mm. Men jag tänkte mer när du skrev, har vi inte lärt någonting? Så är det ju för att MeToo på samma måte som de andra bevegelsen som vi har snackat om idag har utartat på ett eller annat nivå och gått över i en dogmatik som gör det vanskeligt att vara människa. Och när jag säger inte mobb kameraten min, så är det för att ta det ner på ett väldigt lavt nivå av empati. Det är en bevegelse både i Pride och i MeToo och i andra bevegelser vi har sett de sista 10 åren som manglar tillgivelse, som manglar nåde. Och detta såg för mig ut som ett exempel på det. Man klöner det till, man gör något som är fel på absolut alla vis, väntar 2 månader och går till politiet. Alltså, det är så många nivåer mellan här, så det kan gott vara att en del av de trappetrinnene blev fulgt. Men tillgivelse för varandra, det må ligga fast i en civilisation, tänker jag. Och här är det många som har havnat i situationer där nåden försvant. Och när medierna kastar sig över detta, så blir det ännu mer nådlöst. Och det kanske som är mitt största ankepunkt, att medierna följer den samma logiken. Man ska jage och jage och jage som på ting som i utgångspunktet, ja, det är fel. Jag vill inte sån utan vidare liksom si att allt alla som driver och klöner sig runt och dricker sig fulla och gör idiotiska ting, de ska inte få fortsätta med det. Men det är liksom något med hela den dynamiken som har blivit som har gått skevt då.
Ja, jag håller med om det, och den, hela den här mannen bad ju om ursäkt på morgonen, han sa förlåt. Så.
Nettopp.
Men det, och hon sa ja, absolut, och sen så ångrar hon sig och går till polisen.
Det är nettopp där, och det där jag lurer på om det är en annan dynamik som ligger i det, för det, ja.
Ja, jag tror att, i och för sig så tror jag nog att många skulle säga så här, men det är ganska vanligt att man blir utsatt för ett övergrepp och sen så säger jag, det gör ingenting, och sen så känner man efteråt att det här var faktiskt too much.
Yes.
Och här kokar det väl ner till själva händelsen, en eller möjligen 2 pussar på munnen. Alltså, hur stort är det? Och här är vi väl olika då, och fundera är det mycket och fundera är det liksom ingenting. Men jag tycker ändå att arbetsgivaren skulle kunna hantera att det här annorlunda än att det ska behöva sluta med en polissak.
Ja, här försvarar jurist Ulrika Rogland varför det är rätt att rättsväsendet ska ta en sak som detta och avgör var gränsen går, och det gör hon på SVT.
Vad tycker man gränsen går? Är de här börjat tafsa på en när man tar henne på baken? Vad menar man? Alltså, och vem ska avgöra vad hon har rätt att anmäla eller inte? Jag tycker verkligen att den här diskussionen har gått överstyr. För mig är det här ingen diskussion. Det här är någonting som hon har rätt att anmäla.
För mig där går skillelinjen också, hvis I spör om det. Ikke? Mellan det som man må gå vidare med och det som man må fixa innanför de rammer man har, altså enten de kollegiale rammer eller virksomhedens rammer, ikke? Altså man har jo HR ansatte og så videre, ikke? Har I ikke det i Sverige, når altså human
jo,
resource,
gud, ja. Ja. Gud, ja.
Så ja, men det er hvor skillelinjen går. Altså vi taler jo ikke om sådan nogle overgreb som tvang og voldtægt og sådan noget. Det er jo noget helt andet, ikke? Men er det systematisk, eller er det enkeltstående, ikke? Fordi fejl kan man begå og komme til at begå, især i fuldskab, ikke? Som det måske har været her, ikke? Men når det bliver systematisk eller kategorisk, så er det noget andet, ikke?
Det er rigtigt, og den her manden har jo ikke heller, det er ikke andre kvinder, som har ruset frem og sagt så her, det her har han gjort med mig også.
Ja.
Det här är en person som har gjort fel på en fest och bett om ursäkt. Så visst är det är alldeles sant om det är ett mönster i den här personen eller om det faktiskt är bara en händelse. Och det här verkar vara bara ja, en händelse.
Och om det är en struktur som blir beskyttad ifrån en eller annan ovanför där. Alltså den typen händelser som ja. Vi har snackat om för. Men jag vill tillbaka till det med medierna och mediernas roll som ruser fram som det heter i Sverige. Tänkte på det också med en dansk sak som har rullat upp nu med en politikersön som är siktad för drap och extra bladet som skrev om det att nå politikersön siktar för drap och du har sen spurt varför tränger vi veta att det är en politikersön?
Alltså det är ju rätt vilt, ikk? Och det man så mig själv inklusiv börjar intressera sig för det är för det första vilket parti tillhör den här politiker som har den här sön som är siktad för drap, ikk? Og selvfølgelig også, hvilken politiker er det, ikke? Og det er jo egentlig sjovt, fordi man vil jo aldrig skrive elektrikersøn sigtet for drab,
nej.
Vel? Altså, det er ligesom om, altså, hvad fanden har det med noget som helst at gøre, at denne her mand er sigtet for drab? Hvad har det med den forældres politiske position at gøre? Altså, det... Og samtidig så forstår jeg jo godt interessen for det. Ikke? I øvrigt, så I ved jo Henrik Sass Larsen, som jo er sigtet for at have alt det her overgrebsmateriale.
Ja, hvad mener Henrik Sass Larsen?
Henrik Sass Larsen er en tidligere folketingspolitiker, tidligere minister og tidligere prominent erhvervsleder i Danmark. Ikke? Han har jo været ude nu og udtale sig i en serie af podcasts på avisen BT om, hvorfor han har alt det her overgrebsmateriale liggende. Mm. Så hans forklaring er kommet ud nu.
Og den er?
Ja, den er, at han to gange inden for en årrække fik tilsendt noget overgrebsmateriale fra sin egen barndom, hvor han er det barn, der bliver begået overgreb imod. Og med udgangspunkt i det overgrebsmateriale, han fik tilsendt dengang, begyndte han så at lede efter yderligere materiale, som han selv skulle have været involveret i som barn.
Det var en dramatisk forklaring. Låter den troværdig?
Det, altså...
Men i dine øjne, hvad tænker du?
Han kan ikke fremvise det her materiale, som han har fået tilsendt, fordi det var åbenbart et link til en platform, hvor han kunne se det en gang. Ikke? Mm. Og han har ikke taget screenshots af det eller noget. Mm. Så han kan ikke fremvise det materiale. Altså, når jeg hører ham tale, så fornemmer jeg en form for troværdighed. Men historien som sådan virker altså virkelig... absurd, hvis jeg skal sige det. Men det er jo for egen regning, det er jo bare min, hvad hedder det, vurdering. Ikke?
Men alt dette kobler sig op med mediernes rolle på en eller anden måde. Og mediens rolle også i at drive frem de kampene, der det ikke skal være noget nåde.
Visst.
Og der humanismen blir stående igen på plattformen. Mm. Og hvis jeg skal svare på det spørgsmålet, har vi ikke lært noget også, så er det vel netop det, som vi bør i mye større grad ta inn over oss. Hva fører dette til oss med vår evne til å ta inn andres perspektiver?
Mm. Du uttrykker det mye bedre enn jeg gjorde, men visst har du helt rett. Jeg holder med.
Jeg hørte en dansk låt, Hassan, som vi kanskje kan gå ut på. En drøm om et menneske, danske Afaka. Uttaler jeg det rett?
Aner det ikke. Jeg
de
kender det ikke.
De er på topplistene. Ja. langt der oppe. En drøm om et menneske, for jeg tenkte at det kunne passe, faktisk. Ja. Er det ikke menneske vi drømmer om?
Jeg synes i hvert fald, det er meget smukt formuleret, ikke? At hvad hedder det, vores klikers rummelighed er det, som i virkeligheden er på spil her. Ikke? Altså, hvad er vi i stand til at ligesom omfavne inden for de rammer, vi har sat op, som kan være en branche eller en nation eller noget tredje? Ikke? Altså, er vi tvunget til Altså at ophøje vores holdninger til dogmer og så udstøde andre mennesker på baggrund af det? Eller kan vi udfordre det? Det er vel, det, er vel det, det, du stiller frem her, ikke? Som en tanke, du minder os om, Hilde.
Tak for at du opsummerer det på den måten.
Jamen, jeg synes, det er meget fint, altså meget vigtigt, at du gør det.
Da går vi ut på en drøm om et menneske, hva?
Det gjør vi. Vi sætter os ned og ser dybt ind i hinanden. Lange øjne, du kan få mig ud på kanten. Hvor mange gange tror du, vi skal tilgive hinanden? For hver dem, der danser som gamle på gaden. En drøm om et menneske, du elsker, at elske skal dig.
Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenaen og NRK Radio.
Och ett nytt möte blir det lördag kväll, 7:03. Om en minut får vi nyheter. Och sen undrar Nicke Nordmark, kan man göra slut med en kompis? Programmet heter Förmiddag.
Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
Och först ut är Petra Mede på midsommardagen, alltså klockan 1. Nu är klockan 4. Och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
Ekot. I Högsbohöjd i Göteborg hittades en person död igår kväll. Och polisen har nu inlett en förundersökning om mordet, säger polisen till Göteborgsposten. Larmet kom in vid 8:30 och det finns ingen misstänkt i nuläget. Säkerhetspolisen varnar nu för en ny typ av våldsbejakande högerextrema klubbar som drar till sig unga och som finns både på nätet där de rekryterar medlemmar och samtidigt tränar exempelvis kampsport eller på gym för att stärka gruppens våldskapital. Liknande klubbar finns bland annat i USA och Kanada. Och enligt Fredrik Hallström, operativ chef på Säpo, har personer utomlands som kopplas till terrorverksamhet även varit med och byggt upp verksamhet i Sverige. Antalet bluffföretag på den internationella listan över investeringsbedragare ökar kraftigt. Loa Langemark på Finansinspektionen.
Det här är ju ett utbrett problem. Det är ju lite grann som att om man tänker på ett tivoli när man ska slå ner ett fult huvud med en slägga så ploppar upp ett nytt på ett nytt ställe. Lite så är det.
Ett sätt som bedragare ofta använder är att utnyttja kända namn och skapa falska annonser på Facebook och Instagram där användarna luras att klicka sig vidare till chattgrupper med falska investeringstips. Investeringsbedrägerier har blivit en jätteindustri och på den lista över bluffbolag som den internationella samarbetsorganisationen för finansmarknadsmyndigheter har finns det nu över 31 200 namn. Till tidningen Dagens Industri har Meta sagt att bolaget kontinuerligt utvecklar nya metoder för att bekämpa bedrägerier. Moa Langemark igen.
Jag kan ju bara konstatera att problemet finns kvar.
Reporter Hanna Malmodin och Moa Langemark är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
P1, Sveriges Radio.
Och nästa ekosändning hör vi klockan 5. Sen två minuter över fem, morgonens vetenskapsradio med Camilla Widebeck. Nu är klockan två minuter över fyra. Det är tidigt torsdag morgon den 12 juni. Och strax här i P1 ska vi än en gång sända förmiddag med Nicke Nordmark. En repris från 21 mars. Då var samtalsämnet ska man och kan man göra slut med en kompis?
Hur funkar sex bland hermafroditer? Det får ni veta när vi djupdyker i sniglarnas och snäckornas parningsvanor. Där förekommer ringdans, där nyttjas kärlekspilar. Och så har vi pantersniglarnas akt då, som kanske kan liknas vid bungee jump 6. Detta i Naturmorgon, lördag 10 över 6.
Jag ska börja med att måla upp en scen i en film. Det handlar om den irländska filmen The Banshees of Inisherin. Och där vill plötsligt den medelålders musikern Colm inte längre vara vän med bonden Porrick. Och han säger det rakt ut och utan pardon till honom.
I just don't like you no more.
You do like me.
I don't.
You liked me yesterday.
Oh, did I, yeah.
Och genom den här filmen så försöker Porrick förstå varför hans vän inte vill vara med honom längre. Men det hela eskalerar till en tragisk konflikt istället. Så hur gör man slut med en vän på ett bra sätt? Och när är det läge att göra det egentligen? I dagens program gästas vi av psykologen Björn Hedensjö och journalisten Ida Söderberg. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark. Ja, välkomna Björn och Ida.
Tack.
Tack, tack.
Vad säger du Björn om Colms väldigt raka sätt att säga till sin vän att han inte gillar honom längre?
Lite blandad kompott. Det är bra att vara rak, tycker jag. Mm. Och det är också bra att så här, utgå från sin subjektiva upplevelse, alltså att han berättar det han känner så. Sen så kan man önska att han skulle ha varit lite mer specifik. Om man sitter där i mottagarändan så vill man kanske gärna höra vad exakt är det som gör att du inte tycker om mig längre, för då får man ju chansen att rätta till det kanske.
Mm. Mm. Ja, vi ska gå in mer på det här med dig snart, men jag vill bara höra vad du tänker, Ida, det här raka sättet att bara säga det rakt ut sådär.
Nej, jag får lite panik. Jag tycker att det är fruktansvärt. Skulle vara hemskt att uppleva
jag tänker
det där
faktiskt
i det verkliga livet.
Ja, men jag tänker lite lika som du. Jag vet inte hur man skulle ha reagerat. Men vad tror du? Hur hade du reagerat då? Liksom, vad hade du sagt om någon sa så där till dig?
Nej, jag hade väl börjat gråta. Men jag hade ju också gått till attack tillbaka. Jag hade nog inte kunnat ta det där.
Nej, nej. Björn, hur hade du reagerat tror du?
Jag hade nog blivit lite ledsen förstås, men jag tror att jag hade frågat. Jag hade nog bett, så här, kan du specificera?
Hade du kunnat gå in i det psykologmodet där?
Vad är det som inte funkar?
Mm. Ja, hade du klarat av att gå in i det liksom professionella modet i det läget?
Ja, jag tror att jag hade liksom haft frågor, absolut, det hade jag haft.
Mm, okej. Okay. Mm. Ja, men Björn, du är psykolog och du har bland annat skrivit boken Omtyckta människor och du har den här podden Dumma människor. Mm. Om jag bara får börja med att fråga dig, alltså, vad betyder just vänskapsrelationer för oss människor?
Det betyder extremt mycket. Om man tittar på såna här studier över vad som ger folk mening i livet, så brukar det vara en av de saker som kommer allra högst, det här med vänskap. Så att för de allra flesta så är det något väldigt viktigt. Det är ju ofta ganska, idag ska vi prata om när det tar slut, men det är ofta ganska stabila relationer som man kan ha. Liksom, romantiska partners kan komma och gå och sådär, men att man ofta har, vänskaper är ofta lite mer stabila och så.
Mm, mm. Och vad fyller det för liksom funktion i livet då, vänskap?
Allt möjligt. Det kan vara allt från socialt skyddsnät, någon slags liksom försäkringskassan eller på att säga, till någon man bara har väldigt kul med. Det kan vara någon som man tycker om att göra liksom specifika aktiviteter med och sådär. Att man har någon att vända sig till i liksom tider av kris och sådär. Tröst. Verkligen allt möjligt. Vänskaper kan ju se ganska olika ut.
Absolut. Mm. Jag tänker också det här att ha roligt med måste ju vara en viktig grej. Ja, ha roligt med.
Verkligen, verkligen. Ja.
Och om vi går in på det här med att liksom göra slut med en kompis. Upplever du att det är något som många funderar över?
Ja, det är något man stöter på då och då. Alltså det är väl ganska ofta som jag i terapirummet får prata med klienten om vänskapsrelationer som är skaviga, och sen så någon gång då så kan det ju vara någon som har blivit dumpad av en vän eller som funderar på att göra det själv. Men även i mitt privata liv så händer det att jag stöter på den typen av frågeställningar.
Men om jag bara så här rakt på sak frågar, är det ens rimligt att göra slut med en kompis?
Ja, det tycker jag att det kan vara.
Okay.
Alltså ibland tänker jag att vi skulle vara allihopa vara lite hjälpta av att tänka på vänskapsrelationer som precis som man kan ha romantiska relationer liksom, bara en del av livet, och sen så liksom, utvecklas man som person, eller man kanske går lite olika håll och så träffar man någon annan och sådär, och det kan vara helt okej. Alltså det behöver inte göra att den här tiden som man har haft tillsammans med den andra är bortkastad, utan man kanske kan vara tacksam för det ändå. Alltså jag tänker, om man ser tillbaka på sitt liv så har man ju haft, alltså man gick i låg- och mellanstadiet, så högstadiet, gymnasiet, och man kanske hade lite olika gäng då, och det är helt i sin ordning. Och sen så fick man universitetskompisar och jobbarkompisar, och alltså att man utvecklas som person, och olika perioder i livet så har man lite olika behov. Alltså jag tror att man behöver inte tänka på en vänskapsrelation som någonting som nödvändigtvis måste vara för evigt.
Nej.
Utan att man kan ha, det är något helt naturligt att man går, att de här stigarna går i lite olika riktningar ibland, och sen så kanske man hittar tillbaka till varandra och ibland inte, men då tänker jag att det kan vara fint att vara tacksam över den tid man fick ihop, och man behöver inte tänka på det som ett misslyckande nödvändigtvis.
Nej, men om vi nu liksom säger, ja, men om jag frågar så här, hur ska jag göra för att ta reda på om det här är en vänskap som jag kanske borde avsluta på något sätt? Hur gör jag?
Ja, den är svår. Ibland får jag den här frågan i terapirummet också, i vanliga eller i